Tusen tack. Då ber vi, tycker jag. Och sen läser jag. Gud, tack för att vi får möta berättelsen om Hagar. Att vi får läsa oss själva, våra liv och den värld vi lever i genom den berättelsen. Hjälp oss att hålla upp den som en spegel idag. Amen. Först berättelsen och sen en dikt som bygger på berättelsen och på Hagars röst. Abrahams hustru Sarai hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar, och en dag sa Sarai till Abraham: Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne. Abraham samtyckte, och så tog Sarai, Abrahams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abraham hade då bott 10 år i Kanaan. Abraham låg med Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sa Sarai till Abraham: denna skymf är ditt fel. Jag la själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig. Abraham svarade Sarai: du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Sarai bestraffade henne, men då rymde hon. Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur. Hagar, sa han, Sarais slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg? Hon svarade: jag har rymt från min matmor, Sarai. Då sa han till henne: vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. Herrens ängel sa: jag ska göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem. Herrens ängel sa till henne: du är havande och ska föda en son, och du ska ge honom namnet Ismael. Ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa ska han vara. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder ska han bo. Hagar gav Herren som hade talat till henne ett namn: du är seendets Gud. Ty hon tänkte: har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Därför kallar man brunnen Beer Lahai Roi. Den ligger mellan Kadesh och Bered. Så födde Hagar en son åt Abraham. Och Abraham gav denne son Hagar, som Hagar fött honom, namnet Ismael. Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. Vi hoppar framåt i tid. Ismael är 13 år. När Sara såg hur den son som egyptiskan Hagar hade fött åt Abraham lekte med Isak, sa han till Abraham: driv bort den där slavinnan och hennes son. Slavinnans son ska inte ärva tillsammans med min son Isak. Abraham blev mycket illa till mods. Det gällde ju hans son. Men Gud sa till honom: var inte illa till mods för pojkens och slavinnans skull. Gör som Sara säger, ty det är Isaks ättlingar som ska föra ditt namn vidare. Men också slavinnans son ska göra till ett folk, eftersom han är ditt barn. Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en vattensäck och gav åt Hagar. Barnet lyfte han upp på hennes axlar och så lät han henne gå. Hon irrade sedan omkring i Beersheva's öken. När vattnet i säcken tog slut la hon barnet under en buske och gick och satte sig ett stycke bort på ett pilskotts avstånd. Jag kan inte se på när han dör, tänkte hon. Hon satt ett stycke därifrån och barnet grät högljutt. Men Gud hörde pojkens gråt och Guds ängel ropade från himlen och sa till Hagar: hur är det fatt, Hagar? Var inte rädd. Gud har hört hur pojken gråter där borta. Gå och lyft upp honom och ta väl hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon och hon fick syn på en brunn. Hon gick dit och fyllde säcken med vatten och gav pojken att dricka. Gud var med pojken och han växte upp och blev stor. Han bodde i öknen och blev en god bågskytt. Han bodde i Paranaöknen och hans mor skaffade honom en hustru från Egypten. En dikt av Ebba Lindqvist. Vem är jag som klagar? Vem ropar i mig ikväll? Vems lidande knyter jag hårt, hårt i handen? Så jag är Hagar som ligger med Ismael lämnad åt ökensanden. Livet omkring mig är frysande stort. Länge, länge har jag gått. Det som jag ingenting vågat och gjort men ändå är tung av brott. Borde jag varit den fromme man som Herren sökte men inte fann? När Abraham bad för Gomorra. Är jag en tom och vit, kalkad, vitmenad grav? Är det jag som snart ska huggas av som man gör med trädet, det torra? Mellan luftet Gud ger den gamle Abraham, precis innan vi började läsa. Mellan luftet Gud ger Abraham om ättlingar talrika som natthimlens stjärnor, som ni säkert har hört talas om. Och mellan och födelsen av Isak, luftets barn, förbundets frukt som vi också stolt pekar på. Mellan de två, luftet och barnet, kläms Hagar in som den utstötta och på sin nyttopotential uttömda främlingen. Den av de utvalda utstötta Hagar, vars närvaro i utvaldhetens episka historia skapar en obekväm kärvhet och en klump i magen och en svårighet att rätta in i ledet när historien om Guds folk och om Gud ska berättas, om vi nu ska göra det med raka led, med logik, stringens och ordning. Ebba Lindqvists dikt tycker jag fångar det personliga perspektivet av att vara inklämd mellan till synes viktigare händelser. I en berättelse som primärt handlar om andra. Till slut handlar den ju också om oss. Vi sjöng det innan. Om att vi är del av förbundet. Vi är inte slavar längre. Ebba Lindqvist ger Hagar orden: livet omkring mig är frysande stort. Är det jag som snart ska huggas av som man gör med trädet det torra? I ett större perspektiv är det här berättelsen som fångar Hagars och Ismaels historia som de som Gud ändå ser, talar till och ställer mitt i förbundsfolkets egen berättelse. Och därför också vår. Som en liten vägbula på autobahn. En påminnelse om att alltid vara öppen för den andra, den som inte riktigt är som oss men ändå har någon slags anspråk på Gud, de som lever i historiens marginaler. De som ser till att traditionen inte stelnar till och blir för smal. De senaste söndagarna, de två söndagarna som har varit, så har både jag och Samuel talat en hel del om Guds gästfrihet och hur vi bjuds in och speglar den. Och vilka vi blir om nu Gud är gästfri. Det är samma idag. Men i de här berättelserna möter vi ju en Gud i och genom den obekväme andre. Den Gud som ser till att självbilden som bärare av Guds hopp, som deltagare i Guds förbund, inte är för polerad och avsmalnad. Det är en besvärande berättelse det här. Den skaver och det ska vi inte fly. Därför att det är dit texten själv tar oss. Därför vill jag läsa den först. Jag tänker att den här predikan också vill hålla upp Hagars historia, som jag sa innan, som en spegel. Där vi ser hoppet i det förbund vi är kallade till. Vi har sjungit många sånger innan här som rör vid det. Tillsammans med den obekväma utmaningen den andra är. Livet är trassligt. Men det är ju inga nyheter såklart. Här är en första spegling. Hagar ger sig ut två gånger i öknen. efter. Den första gången flyr hon dit, den andra gången förs hon dit. En första spegling. Så Hagar är genom den här berättelsen, som jag sa, den obekväma spegel Israel, folket, drar sig för att titta i. Men som lika väl är inskriven i historien av Israel självt. Ett slags memento, kom ihåg. Eller en gåva kanske. Obekväm, kärv och uppfordrande gåva, men fylld av hopp från Gud ändå, eller hur? Vem är jag som klagar? Vem ropar i mig ikväll? Vems lidande knyter jag hårt, hårt i handen, är orden Ebba Lundqvist lägger i Hagars mun ute i öknen. Vem ropar i mig? Jag vet inte om hon tänkte på det, men hon klär av någonting som finns i texten själv. Vem ropar i mig? Finns det något av den där medlidande, solidariska guden som vi har talat om de här senaste veckorna också? Även utanför sitt förbundsfolk, i öknen. Ja, släpper den frågan. Det finns i alla fall en röd tråd här i hur Hagar berättas i texterna, som är väldigt talande. Det finns en båge. Det första Hagar beskrivs som, det är en egyptisk slavflicka. Hon får hennes namn, men det är alldeles tydligt vad hon är. Hon är en slav. Och inte bara det, Sara beskriver henne som min slavflicka. Alltså, hon är min slavflicka. Det vill säga förhoppningsvis användbar, märker vi också, i en plan att i egen kraft lösa det här, som jag sa, med ättlingar till Abraham, talrika som stjärnorna. Så här gör vi. Ett episkt misstag i en episk historia. Som ironiskt nog helt vilar på tillit till Gud. Det är det förbundet handlar om. Och så tar de tag i det själva. Hagar blir havande såklart. Men det leder också såklart till konflikt. Och till bestraffning, som vi läste. Som vi sa, två gånger hamnar hon i öknen. På grund av bestraffning, på grund av avvisning. Och orsaken till det är henne som kvinnas sista anspråk på mänsklig värdighet, nämligen hennes moderskap. Hon blir havande. Det duger inte. Lindqvist skriver: det är som om jag ingenting vågat och gjort, men ändå är tung av brott. Är det jag som snart ska huggas av, som man gör med trädet det torra, kommenterar dikten. Det vi möter är att Hagars identitet faller sönder. Och som jag sa, samma dikt ger en orden, vem ropar i mig? För det slutar ju inte där. Hon flyr ut i öknen. Och ut i öknen, avklädd sin mänsklighet, möter hon Gud. Två gånger. Det första mötet börjar med ett tilltal. Varifrån kommer du? Och vart är du på väg? Så får hon i mötet med ängeln, med Gud, identifiera sin smärta, sin skam, sin besvikelse över var hon kommer ifrån. Hon säger vem hon är och vad som har hänt. Hon säger ännu ingenting om vart hon är på väg. Hoppet är svagt. Än så länge kan hon bara fly i blindo utan att se vägen. Seendet kommer. För det slutar som sagt inte där. Gud vet ju vad hennes väg är. Vägen tillbaks. Paradoxalt nog, till de som inte förmår att ta emot henne till att börja med. De som inte ser henne på riktigt. De som bara ser henne som användbar, möjligtvis. Tillbaks till de som hennes avkomma ska stå i, ska vi säga, en spänd relation till. Vad är det ängeln säger? Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Det är en bra definition på en spänd relation där. Men här finns den här spänningen inbyggd som vi redan sitter i. Den amerikanska teologen som heter Ellen Davis skriver om berättelsen om Hagar att den är bevis på att en del av kostnaden i att tillbe Gud är att du ibland behöver leva med rivaler tätt inpå dig. och räkna med de mycket verkliga anspråk som kommer från Hagar och Ismaels förbund. Och de oräkneliga som inte står under ett tydligt löfte, utan istället får uppleva Guds välsignelse i historiens marginaler. Sådana är Hagar och Ismael. Vi har samma ton såklart i Paulus resonemang kring de här förbunden. Och nu ska vi inte fördjupa oss så mycket i Galaterbrevet, för det är 40 andra predikningar. Men vi hör faktiskt den här tonen i Paulus resonemang i Galaterbrevet kring de förbund Isak och Sara respektive Ismael och Hagar då representerar. Han skriver bland annat så här. Det står skrivet att Abraham fick två söner. En med sin slavinna och en med den fria kvinnan. Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning. Det är den fina omskrivningen där. Sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. Här ligger en djupare innebörd. De två kvinnorna är två förbund. Ja, det här präglar väldigt mycket hur vi ser på Hagar och på Ismael. Det ena förbundet beskriver alltså Paulus som fritt, som andligt och som i tillit till Guds löfte, Isak. Det andra efter egen vilja och till det Paulus kallar slaveriet, Ismael. Och det är ju glasklart på något vis. Vi har besjungit att vi är en del av Guds förbund. Men ni känner spänningen, va? För likväl omskärs ju Ismael enligt det första löftet. Om vi läser mellan de här två texterna så är det som händer. Ismael är omskuren. Och likväl så är det Ismael som tillsammans med sin bror Isak som begravar sin far Abraham i Makpelagrottan i Hebron efter hans död. Så här finns mitt i tydliggörandet av skillnaden, och det behöver vi ha. En tydlig uppmaning att hålla det komplexa, det trassliga i att leva på sätt som tålmodigt håller vårt förbund öppet för de anspråk den andra har. Att leva på ett sätt, om jag ska vara lite mer klarspråklig, som söker och bygger fred. Eller med ännu mer klarspråk, kanske att rätt förstå hur Hagars berättelse hjälper oss att leva trovärdigt. Som kristna i Sverige och i ett Europa där den andra, inte minst Ismael och Hagars efterkommande, får det allt trängre, ibland dessutom parat med islamofobi och våld, är det här teologiskt och moraliskt avgörande för att kunna stå som allierad även med dem vi inte delar förbund med. Att hålla den komplexiteten, den gåva, tror jag kyrkan har att ge till världen. Vi kommer tillbaks till det. Vi vänder tillbaks till Hagar igen. Hagar sänds alltså av Gud från öknen tillbaks till en miljö hon mitt i utanförskap och svårighet nu ändå ser på med andra ögon, för hon har blivit sedd och synliggjord av seendets Gud. Den Gud som ser Hagar och som Hagar ser är också den Gud hon ger ett namn. Och det är fantastiskt. Hon är den första att ge ett så personligt namn till Gud. Du är seendets Gud. Och därför blir ju Hagar såklart seendets kvinna. Hon är inte slavinna längre. Åtminstone inte i kärnan av vem hon är. Hagar kan se med Guds blick på sin historia. Det vill säga varifrån hon kommer. Vad hon står i nu, det vill säga mitt i den smärta och ovisshet den ännu håller. För hon går tillbaks till sin matmor. Men hon kan också se vart hon är på väg. Varifrån kommer du? Vart är du på väg? Hagars identitet håller på att återintegreras. Helhet är inom räckhåll. Hon ser. Den bön som jag, och det har ni kanske märkt en del av er nu, som jag ofta använder i gudstjänst eller andakter och sådär, för att betona just det här seendet, det är den här. Gud, öppna vår själs fönster så vi kan se dig. För när vi kan se Gud är vi fria att verkligen leva och verkligen älska. Vad gör det med vårt seende på tillvaron och på oss själva och på främlingen när vi sett Gud, smakat Guds godhet och därför är fria? Hagar ser, därför är hon fri även om hon är slav. Jag ska byta bild. Jag vet inte om någon som känner igen eller till och med har sett den här skulpturen. Det är en amerikansk skulptör och konstnär som heter George Segal. Den heter Abraham's Farewell to Ishmael. Vi är på väg in i den andra speglingen nämligen. Jag tycker det är en fantastiskt kraftfull bild. Abraham och Ismael omfamnar varandra. Den där typen av omfamning, man kan nästan se hur han vill inte släppa taget. I bakgrunden står Hagar. Villrådig. Kraftlös nästan. Och i förgrunden står Sara. Hon har knutit sig i ilska, i besvikelse, i avundsjuka kanske. Eftersom Hagar har blivit seendes kvinna så är hon på väg. Hon är på väg tillbaks den här gången. Men hon är på väg. Hon är på väg i Gud för att hon ser. Och därför är hon trots de dystra omständigheterna en pilgrim. I islam är Hagar en förebild för alla som vallfärdar. Det breda perspektivet, alla som vallfärdar genom livet med Gud, mot Gud. Och ibland sker det där i öknen. Alltså det andra gudsmötet för Hagar i öknen, det sker när hon till sist klätts av all sin värdighet. Hon vet att hon inte kommer överleva. Abraham går med dem ut i öknen. Hon vet, det är kört. Men det som är ännu värre, och det vet ni som är föräldrar, det är att hon kan ingenting göra för att rädda Ismael. En fruktansvärd insikt speglar i hennes gråt och hennes övergivande av sin son under en buske. Samt i de ord som ingen ska behöva tänka eller höra eller säga. Jag kan inte se på när han dör. Och vi hör de där ropen eka igen i Lindqvists dikt. Vem är jag som klagar? Vem ropar i mig ikväll? Vems lidande knyter jag hårt, hårt i handen? Se, jag är Hagar som ligger med Ismael lämnad åt ökensanden. Men så kommer tilltalet igen, för Gud har hört den här gången. Hur är det fatt? Var inte rädd. Så mitt i djupaste förtvivlan så ger seendets och hörandets Gud luften, hopp och vatten att dricka. I islam så förläggs Hagars irrande i öknen till området nära Mekka. Och under den stora vallfärden, som del av fastan som man ska som pilgrim gör åtminstone en gång under livet, den som kallas för Hajj, så dramatiserar man Hagars desperata sökande efter vatten genom att folk får springa mellan två kullar i närheten av Mekka. Och källan de sen kommer till, eller som ängeln leder Hagar till, sägs vara den där pilgrimerna till sist och släcka sin törst. Samsam, om ni kanske hört talas om. Jag säger det därför att vi måste bli påminna om att utsatthet och nöd är en central del av pilgrimstraditionerna. Inte bara för oss kristna, men definitivt också för oss. Och av hur ett liv med Gud formas. Det här är en påminnelse från ett annat förbund. Om hur vi genom berättelsen om Hagar bjuds in att bli seendets människor. Pilgrimer på väg med den som är Gud med oss till sist. Kanske den hälsning in i fastan som kommer snart. Men här i Hagars smärtsamma historia finns alltså en inbjudan till det som är utfallet av att se seendets Gud. Och för alltid få sin blick på världen och andra förändrad. En förändring som vi just här i de här berättelserna inte ser hos förbundsmannen Abraham eller hos Sara. Och där vi därför lär oss ödmjukhet i våra egna anspråk. Och det lär oss att känna igen när vi är på väg att tappa den blick som seendets Gud ger oss och vända om. För när vi nu med Hagar vänt tillbaks till öknen så ska vi också vända avslutningsvis tillbaks till paralleller som faktiskt finns ännu djupare inbändade i de här texterna mellan Hagar och Israel och vår historia. I den andra halvan där vi läste i Första Mosebok 21 krävs det inte mycket läsning för att se ännu en anledning till att vi bör ta vara på den här berättelsen väldigt mycket. Därför att Hagar, den egyptiska slavkvinnan, utstött i öknen, är kusligt lik berättelsen om slavfolket Israel i öknen efter att ha blivit utstötta av den egyptiske farao. Är ni med mig? Det finns en parallell där som jag inte tror överhuvudtaget är en slump. Hagar, den egyptiska slavflickan, är förtryckt. Sara, Israels moder, är förtryckaren. Det är ett memento det här. Genom Saras agerande så lär sig förbundsfolket när de läser och hör den här berättelsen hur det kan hända att också de, också vi, kan bli förtryckare. Vi har alltså här en historia som liksom petar på förbundsfolkets självbild med en pinne där det står, om inte det är för långt för att skriva på en pinne: minns inte bara att du varit förtryckt utan även att du kan bli förtryckare, och en gång har du varit det. Det är rätt hälsosamt att ha det där i sin självbild när vi sjunger de sånger vi gjorde i början av gudstjänsten. Det är ett sätt att tvinga oss själva, som just Ellen Davis och Paulus påminner oss om, att leva på ett sätt som tålmodigt håller vårt förbund öppet för de anspråk den andra också har mitt i en trasslig värld. Därför jag avslutningsvis skulle vilja illustrera det här genom att för ovanlighetens skull bli personlig i en predikan i alla fall. Och använda en egen erfarenhet som en sista kortspegel. Alltså en del av mitt kallelse och mitt arbete har ju varit att på plats jobba med icke-våld och försoningsarbete i Palestina. På Västbanken. Intressant nog i staden Hebron. Al-Khalil på arabiska. Hebron där Abraham, Isak och Ismaels far ligger begravd enligt traditionen. I Makpela-grottan. Hebron, en stad med över 100 avspärrade gator. Där palestinska barn och vuxna tvingas gå igenom beväpnade checkpoints och ofta stoppas av israeliska soldater. Hebron där judiska bosättare terroriserar sina grannar. Hebron där terrororganisationen Hamas rekryterar många unga frustrerade palestinska män. Det är en komplex miljö. Och arbetet där, i vardagens lågintensiva konflikt och frustration och rädsla som ibland exploderar. Smärtan i alla relationer och att bara observera hur Isaks och Ismaels ättlingar river och sliter i varandra är trassligt. Det är ohyggligt frustrerande. Men ändå verkar människor för att vara grannar i den miljön. Och det säger någonting om hur viktigt det är att vi läser den här berättelsen noggrant och ansvarigt för att inte polarisera. Men framförallt för att kunna verka för Guds fred och stå med dem som står i mitten och söker fred. Shalom, inshallah, som det finns en bok som heter. Fred på hebreiska, om Gud vill på arabiska. Gud vill. Jag vill använda den här predikan för att liksom rikta en spegel mot oss, men också en spegel tillbaka till den här texten. Här finns väldigt mycket för oss att ta med oss. Jag vill avsluta med en bön och sen kommer vi att gå in i en responssång. Jag har lånat den här bönen från Book of Common Prayer. Gud, du skapade oss till att spegla dig och räddade oss genom din son Jesus. Vi ber se med ömsint medkänsla på medmänniskan. Befria oss från den arrogans och hat som infekterar våra hjärtan. Bryt ner de barriärer som skiljer oss åt. Förena oss med kärlekens band och verka genom allt vårt stretande, vår motsträvighet, vår fiendskap och vår förvirring för att dina syften med oss och skapelsen ska bli synliga och omfamnas. Så att alla förenas i tillbedjan till dig och i efterföljelse. Det ber vi i Jesu namn. Amen.